Jag är så oerhört tacksam till Herren att jag har fått lära känna honom. Jag kan säga att innan jag blev född på nytt så hade jag bara hört om honom, som Job säger. Jag har bara hört om dig, Gud. Men när livet kom in, när den heliga andes liv kom på insidan, det var ju då man började lära känna Jesus. Det var ju då man liksom började höra hans röst och började känna hans ledning på ett nytt sätt. Och det var ju då kärleken kom. Man kände Herrens kärlek på ett nytt sätt, som bara grep tag om en, som bara liksom förvandlade ens liv. Och det var då man också kunde känna kärlek till honom och till andra. Jag kommer att läsa en del bibelord. Jag tycker det är så bra att vi gör det. Vi ska fortsätta med det. Och jag vill börja med att läsa i Lukas. Det är Lukas, nu ska vi se här vad jag har skrivit här. Jag har inte skrivit det. Ska titta. Lukas. Det är 13 kapitlet tror jag det är. Lukas 13 och 22 ska det vara. Och vi läser från några bibelställen. Den smala vägen har jag som rubrik i min folkbibel där. Lukas 13 och 22. På sin väg till Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom: Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sa till dem: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, ska försöka komma in men inte kunna det. När husets herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss. Då ska han svara er: jag vet inte varifrån ni är. Då ska ni säga: vi åt och drack när du var med och du undervisade på våra gator. Men han ska svara er: jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. Och detsamma säger Jesus till de 10 jungfrurna i liknelsen där. Att när dörren är stängd så säger han: gå bort, jag känner er inte. Fast de 10 jungfrurna nu hade väntade på Jesus. De hade lampor och de steg alla upp och gick ut för att möta Jesus. Men 5 av dem hade inte olja i lamporna. Och så ska vi läsa lite från egentligen samma bibelställe, men i Matteus. Det 7 kapitlet. Det är också Jesus som talar. Matteus 7:13. Och här heter rubriken De två vägarna. Det är Jesus som säger: gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte var och en som säger: Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn har vi drivit ut onda andar. Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Två tunga bibelställen. Allvarliga bibelställen. I Matteus här så talar Jesus om de falska profeterna. Att det är de som egentligen vi ska se upp för. Som är som rovlyssna vargar som kommer in. De falska profeterna, vilka är de då? Ja, på ett ställe står det att de har utgått ifrån oss. Att de kommer ifrån oss. Att de en gång gick på vägen på rätt väg. Att de tillhörde sanningens väg. Men att de har vandrat bort ifrån den. Eller de kanske inte ens tillhörde. Men att de var med i något sammanhang. Men de falska profeterna, det är ju de som uppträder egenmäktigt, kan man säga, för egen vinnings skull. De uppträder på ett sätt som gagnar dem själva. Ibland för att göra sig ett namn. Eller för att vinna framgång och erkännande. Och det man märker ofta på falska profeter, det är att de är väldigt tydliga i att göra sig till Guds talesmän. Till Guds mun, och de hävdar väldigt starkt att det är de som vet vad som är Guds vilja. De vet vad som är rätt eller fel. Det går inte att diskutera med en falsk profet. För de vet att de har sanningen, säger de. De vet liksom, de är så säkra på sin sak. Sant eller falskt, det vet man. De förmedlar egentligen sina egna tankar, idéer och koncept. Och Bibeln talar om inte bara falska profeter. Bibeln talar om falska bröder. Eller Jesus talar om det. Om falska apostlar, falska lärare, falska vittnen och falska messiasgestalter. Bibeln varnar för det här. Nu ska vi inte gå in på kanske vad som kännetecknar en apostel, men det kan vi göra en annan gång. För att jämföra vad som är egentligen en sann apostel, en sann profet. Här står det i Guds ord att för att bära god frukt så måste trädet vara gott. Då måste man ställa sig frågan, av vilken orsak följer man Jesus? Varför följer vi Jesus? Och för att man ska kunna hämta upp sanningen ur källan så måste man ju ösa ur den rätta källan. Läran måste vara rätt och ren. Det är jätteviktigt. Många följde Jesus på den här tiden. Och många följer Jesus idag. Men många har ingen fast grund att stå på. Man säger sig följa Jesus. Men man är inte på den fasta grunden. Man har inte haft ett livsförvandlande möte. Med frälsaren, med befriaren och han som helar ett sargat hjärta. Många har ingen personlig relation med Jesus. Man säger sig tro på honom, men man har ingen relation. Det vi behöver är ett varmt kärleksförhållande med Jesus, en tro som bär. Om vi fortsätter att läsa i Matteus kapitel 7 och vers 24. Det är liknelsen om de två husbyggarna. Så står det så här i Matteus 7 och 24. Den, säger Jesus, den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner och störtfloden kom, och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort, säger Jesus. Så viktigt att vi har byggt vår tro på rätt grund. Klippan Kristus Jesus. Varför? Jo, bland annat för det att när prövningen kommer och vi testas, så behöver vi stå på den fasta grunden. Och det är här vi behöver bygga upp varandra och behöver bygga upp Guds församling. Att vi verkligen står fasta och att vi kan uppmuntra varandra i vad vi äger i Jesus. Att vi är förankrade i sanningen. Därför att vi ska inte läsa det nu, men Jesus säger också i Matteus 10, om han talar om han, när han skickade ut sina lärjungar, så skulle de gå som får in bland vargar. De skulle vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor eller lamm. Ja, lamm. Tänk dig det, att vi skulle vara det. Vi skulle vara listiga som ormar, men oskyldiga som lamm.
Duvor står
det. Duvor, ja. Det står på ett annat ställe, står det lamm, ja. Och det, därför är det så viktigt att vi står på grunden, för att vi ska kunna också tjäna Herren, så att vi inte faller bort, så att vi inte går vilse efter vägen. För om vi inte är djupt förankrade och vi går ut i den världen där ute, då kommer vi att slå som kull. Därför att vi har en fiende som är jättelistig, och då måste vi vara listigare i den heliga andes kraft. Och ett exempel på det är ju en av Jesu kära lärjungar, Petrus, som han älskade också så mycket. Petrus som följde honom. Petrus sa ju det: jag ska följa dig vart du går. Jag ska ge mitt liv för dig. Om du går i döden, ska jag gå i döden med dig. Och då sa Jesus till honom att innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Nej, sa Petrus, det kommer inte att ske. Men det var ju just det som hände. 3 gånger förnekade han sin mästare. Till och med Petrus som hade vandrat med Jesus. Men hur lär vi känna Jesus då? Men hur ska man göra då för att verkligen få en kärleksrelation med honom och lära känna honom? Det finns bara en enda plats man kan lära känna Jesus på. Bara ett ställe. Och det är i hans närvaro. Bara när du kommer in i Jesu närvaro. Bara när du är med honom. Vi kan läsa några bibelverser kring det också. 1 Korinthierbrevet. Det 8:e kapitlet. Läser vi från. 1 Korinthierbrevet 8. 1-3 kan vi läsa. Då säger Paulus där: i fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Alltså att man inte skulle äta kött från avgudaoffer. Men kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta, säger Paulus. Men om någon älskar Gud, är han känd av honom. Det är det handlar om, att vara känd av Gud, att känna honom. Och så går vi till 1 Johannes. 1 Johannes kapitel 1. Så läser vi där ifrån vers 6. 1 Johannes 1:6. Till vers 10. Om vi säger att vi har gemenskap med honom, med Jesus, och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Vi läser några verser från kapitel 2 där också. Kapitel 2, vers 3-5. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Då vet vi att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Alltså när vi håller fast vid hans ord. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud eller ord, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Och nu går vi till Hebreerbrevet. Och så läser vi några ord där också. Hebreerbrevet kapitel 8. Kapitel 8. Vers 10 där. Och här har du ju ett löfte som skulle komma med Jesus. Ett underbart löfte. Från det gamla förbundet till det nya. Från det gamla testamentet vi skulle få till det nya. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen. Och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Till alla ska känna mig. Från den minste bland dem till den störste. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar. Och deras synder ska aldrig mer komma ihåg. Vad handlar det här om? Det handlar om det nya livet. Det handlar om andens liv i oss, i det nya förbundet. Därför att den dagen vi blev födda på nytt, så fick vi anden på insidan. Och det är han som är nyckeln till att lära känna Jesus. David Wilkerson säger i en av sina böcker, det behövs en djupgående och genomträngande manifestation av Guds heliga närvaro. Och det tror jag också. Det är det vi behöver i våra församlingar. En djupgående manifestation. En som tränger igenom ända in till våra hjärtan. Av Guds heliga närvaro. Det är då det kan bli liv i våra församlingar. Det är då vi, Guds folk börjar ropa. Det är då Guds folk börjar be. Det är då Guds folk kommer loss. Det är bara genom den helige ande. Vet vad Jesaja sa när han mötte Herren? Ve mig, jag förgås, sa han. För han kände det. Jag kan inte vara i Herrens närvaro, för det var så heligt. Det var underbart, men det var heligt. Och det, han, en helig Guds fruktan kom över Jesaja. Och Guds ord säger att det är endast de som lyder honom, som lyder Guds ord, som kan bestå på domens dag. Johannes var den lärjungen som Jesus älskade. Han kallade sig så själv. den lärjunge som Jesus älskade. Varför gjorde han det? Jo, därför att de hade ju naturligtvis en ganska nära relation till varandra. Annars kan man ju inte säga det. De måste ha haft en nära relation, Johannes. Och det hade ju Jesus med de andra lärjungarna också naturligtvis. Men det var han, den lärjunge som Jesus älskade, som låg bredvid Jesus till bords. Som frimodigt bara lutade sig tillbaka och la sitt huvud mot Jesus skuldra. Det var han som älskade Jesus. Den lärjungen som Jesus älskade. De var ju förtroliga med varandra. När han låg till bords där och de samtalade med varandra. Men det var också samme Johannes som hade en uppenbarelse på ön Patmos. Och när han fick se honom som hade ögon som eldslågor. När han fick se Jesus i sin härlighet. Då förstod han hur helig han var. Och det står att han, den lärjungen som Jesus älskade, föll som död ner. Och Herren la sin hand på hans axel och sa, var inte rädd. Jesus, han är som, det är hans närvaro, alltså det är som solen när den lyser i all sin kraft. Att se honom, tänk dig det, försök att titta in i solen, det går inte. Varför är det så viktigt med hans närvaro? Varför måste vi komma in i hans närvaro? Jo, därför att i hans närvaro lär vi ju känna honom. Varför det? Jo, därför att då blir synden i våra egna liv fullt synlig. Allt det som är orent, allt som ligger gömt på insidan. När hans ljus lyser upp varje vrå i vårt innersta, så måste det här mörkret i oss rika. Och allt kommer bara upp i ljuset. Och det är härligt. Det är härligt. Det låter farligt, men det är härligt. Men så länge vi som människor älskar och vårdar synden i vårt innersta, ju mer drar vi oss undan Jesu närvaro, desto hårdare blir ytan i oss. Har du sett en människa som en gång har tillhört Jesus, men som har dragit sig undan? Har du mött en bitter människa, en hård människa? Det har jag gjort. Desto mer hård blir ytan. Ju längre bort man drar sig ifrån hans närvaro. Vad kommer in istället? Jo, bekvämlighet. Likgiltighet. Arrogans. Ironi. Kyla. Cyniskhet. Men enligt Guds ord. För att vi ska kunna följa Jesus så måste vi hata synden. Jesus säger det. Vi måste hata synden. Vi måste vilja bli fri. Från alla hinder och allt som binder oss. Man måste bli övertygad om att inför honom är man inte ren. Och i hans närvaro kan man inte bestå med mörker i sitt liv. Och det här är livsgörande ögonblicket kommer in. Det här man gör sitt val. Det här man väljer. Ja, vi läste ju om det här bibelstället som man kan tycka är så tufft. Ja, men vi har ju ätit och druckit tillsammans på vår gata där du var, Jesus. Du var ju där på vår gata. Du var ju där och vi var ju med. Vi var med och åt och drack. Vi satt ju med och lyssnade till dig. Vi har ju hört om Jesus. Ja, vi har ju gått till kyrkan och tagit nattvard. Har vi ju gjort. Många gånger. Ja. Och vi har bett Fader vår. Jättemånga gånger. Och varje gång vi har gått till kyrkan så har vi varit med och bett i bönen Fader vår. Ja, men jag har ju sjungit med i kyrkokören i många år. Jag har sjungit med i 40 år. Ja, men jag har ju gått dit varje söndag om inte jag har varit sjuk eller när vi har varit på semester. Jag har ju varit där, jag vet ju. Jag har ju hört predikan, jag vet vad det handlar om. Jag kan det, jag vet det. Ja, och jag brukar minsann vara med i bönen. Jag går fram och tänder ljus för de som lider i världen. Jag har gjort. Och vi umgås ju i vår umgängeskrets, så har vi ju församlingsmedlemmar. Vi umgås med ofta som är aktiva i kyrkoförsamlingen. Och våra barn har förresten gått i söndagsskola där. Jag är döpt. Jag konfirmerar som ung. Vet ju vad det handlar om. Men de gav aldrig sig helt och fullt till Jesus. Man tog aldrig emot honom som sin personliga frälsare. Det står mellan dig och honom, mellan mig och honom. Ingen kyrka eller lära kan stå upp för dig till frälsning på den dag. Vet ni att en del tror det? Att tillhör jag bara en kyrka? Har jag mitt medlemskap i en församling? Eller tillhör jag den stora kyrkan? Då är jag en av lemmarna i kroppen. Och då står jag ren inför Gud. Nej, det säger inte Guds ord. Det står mellan dig och Jesus. Det handlar om din personliga relation, din tro och din överlåtelse till Jesus. För det är du själv som en gång ska stå inför Guds tron. Jag ska stå där, du ska stå där. Det hjälper inte att säga att du tillhörde kyrkan och att det är ni tillsammans som ska stå där inför Herren. För att träda upp till försvar för varandra. Nej, det fungerar inte så. Det är endast ditt hjärta och din egen överlåtelse som Jesus vill ha. Han vill ha ditt hjärta. Han vill ha hela ditt hjärta. Han vill ha hela dig. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av all din kraft. Hela ditt förstånd. Man har suttit i kyrkan i alla år. Opåverkad i kristna sammanhang. I sitt mörker och med ett förhärdat hjärta. Och man har inte påverkats av budskapet om Jesus. Av någon anledning. Kanske. För att hedarna inte har förkunnat evangelium. Kanske för att hedarna själva inte är födda på nytt. För hur kan man ge av det som man inte själv har blivit förvandlad i sitt eget liv? Man kan inte ge ut av något som man inte själv har fått. Inte i det andliga i alla fall. Men kanske man har suttit i kyrkbänken för man tycker jag nöjer mig med det här. Det här är ganska bekvämt. Jag går fram och tar nattvard. Jag går fram och tänder ett ljus. Och när jag kommer hem så lever jag mitt liv. Mitt kyrkoliv. Det är liksom ingen som har med det att göra. Min personliga tro på Gud. Det är ingen som har med det att göra. Det är en privat sak. Men det är inte så det fungerar. Det är inte så Guds ord säger. Om Jesu Kristi ande får platsen i våra liv så verkar han renhet och frihet i oss. Och vet du vad det skapar? En otrolig längtan efter att behaga Jesus och att lyda honom. Det finns liksom ingenting man hellre vill göra än att bli ren, än att lyda Jesus. Gör mig totalt ren, ropade inom oss. Och uppenbara allt det som ligger i mörker i mitt liv. Gör mig fri. Gör vad du vill, bara jag får känna dig fullt ut, Jesus. Jag vill följa dig, jag vill lägga ner mitt liv för dig. Min Herre och min Gud. Jag vill tjäna dig resten av mina dagar på jorden, jag älskar dig. Det är resultatet när man öppnar upp och överlåter sitt hjärta till Herren. Så den helige Ande får komma in. Jesus blir verkligen Herre. Inte bara en religiös fras som man upprepar varje gång man går till kyrkan. Man är inte bara kristen till namnet, utan det blir en verklighet i mitt liv. Han blir Herre. Och när något blir Herre över mig, då får det styra mig. Om han är Herre över mitt liv, då får han leda mig. Då får han ta över. Då får han ta över varje område i mitt liv. Då finns det ingenting som jag stoppar undan i mörker i mitt liv längre. Utan jag säger välkommen in och bli Herre i mitt liv på alla områden. Spelar ingen roll vad det handlar om. Du får vara Herre. Jag har förtroende för dig, Jesus. Jag älskar dig. Jag vill inget hellre än att du ska ta över och få full kontroll i mitt liv. Våra egna gärningar räcker inte till här. Det är bedrägeriets ande i oss som verkar i det fördolda och som inte vill bli avslöjad. Längst in där inne. Det är någonting som inte vill bli avslöjad. Något håller dig i ditt grepp, eller i ett grepp. Men när vi ger upp allt eget så försvinner frukten. Och man längtar efter att få sitta ner med Jesus i hans närvaro. Vad händer då? Jo, då växer vi. Vi blir starka, trygga, fulla av glädje, förtröstan, hopp och tro. Hans närvaro förvandlar våra liv. Och vi får ett himmelskt fokus. Då ser vi inte helt plötsligt längre till det jordiska. Med alla bekymmer och all kamp och all strid och allt vi måste gå igenom. Då lyfts blicken och vi ser Jesus. Och vi ser hans möjligheter. Och vi ser målet. För målet är ju himlen. Jag ska läsa ett par bibelord till. Johannes läser vi det tredje kapitlet. Johannes 3, vers 20 och 21. Ja, vi kan läsa från vers 19, faktiskt. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset. Och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska avslöjas. Det är därför man inte kommer till ljuset. För att inte gärningarna ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset. För att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Vi brukar tala om här att porten är trång och vägen är smal. Och det är den. Men det finns en som har gått före och öppnat upp. Det finns en som har öppnat porten för dig och mig. Det finns en som har gått före in i det himmelska. Han har öppnat, förlåten har rämnat. Vägen är öppen fri. För den som vill följa, för den som vill ta emot. Ska vi läsa vad Paulus säger i Filipperbrevet, det tredje kapitlet och vers 7. Filipperbrevet 3 och 7 och några verser framöver där. Med Paulus som berättar hur han upplevde vandringen med Jesus. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt. Och räkna det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Här vi läser några verser till. Så läser vi om slutmålet. För det är det handlar om. Vi är på väg till himlen. Inte som om jag redan har gripit det eller redan nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen. I Kristus Jesus. Amen. Underbart. Det är ju det handlar om. Det finns inget som är så underbart som att komma in i Jesu närvaro. När jag var ny i tron, när jag blev född på nytt, så satt jag dag efter dag efter dag med mitt anteckningsblock och min bibel. Och väntade på att Herren skulle tala till mig. Därför att jag längtade efter honom. Jag hade en sån längtan, obeskrivlig längtan efter att få lära känna honom. Så jag satt där flera timmar varje dag. Och Gud talade. Han verkade. Och när liksom man kommer in i Guds närvaro. Då ser man ju precis just det jag sagt. Då ser jag vad jag har för något på insidan. Och då talar Gud och så pekar han milt och stilla. Med ett mycket kärleksfullt finger talar han. Så pekar han och så säger han, du det där, säger han så där milt. Det borde du egentligen göra det av med. Åh Herre, tänker man då. Har jag burit på det här i alla år? Jesus, hjälp mig att bli fri från det. Och så böjer man sig inför honom. Och säger, du får göra vad du vill. Ta rubbet. Bara ta det här. Så jag blir fri. Men om det är så att du känner dig pressad och stressad. Och du känner att någon går efter dig med piskan. Då är det inte den helige ande. Du, då är det någon annan. Då är det åklagaren som är ute för att anklaga dig. Om du känner så här att aj, 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 du är ingenting värd. Du kan inte kalla dig kristen. Du är ju inte värd ett dugg. Du ska ju inte tro att du kan tjäna Herren. Du ska ju inte tro att du får vara med på den dagen. Nej, nej, nej. Det är inte Jesus som talar så. Det är åklagaren. Han som kommer för att anklaga Guds utvalda dag och natt. Nej, när den heliga ande kommer och fyller oss. Då verkar han så milt och stilla. Och pekar på saker i våra liv. Och så kallar han dig. Och så säger han, kom, jag ska visa dig Jesus. Kom, du ska få lära känna Jesus. Kom, så ska jag berätta för dig om hans underbara gärningar. Kom, så ska jag leda dig. Jag ska låta dig se Jesus och höra honom. Det är den helige andes röst. I ett sånt tillfälle. Jag hade burit på något. Som jag inte tänker berätta vad det var. Men jag hade burit på något sedan min ungdom. Som fienden ofta plågade mig med. Han sa så där som jag sa att. Du, det där du har gjort finns ingen förlåtelse för. Glöm det. Det finns inte. Du har gjort bort dig för tid och evighet. Det är liksom. Det kan aldrig bli något av dig. Och så där fortsatte det. Och jag försökte och försökte och försökte. Men jag kom aldrig förbi det där. Där jag kände mig så anklagad. Och jag bad Gud om förlåtelse och upprättelse och helande. Men jag kände. Jag kom inte längre där. Därför att han var alltid framme. Den fule. Och talade om. Att det där skulle du inte ha gjort. Du förstår, du hade en gång Guds kallelse över ditt liv. Det skulle ha blivit någonting av dig. Men bara för att du gjorde så, då är det kört. Jag brukar säga att först lurar han oss ut i synd. Sen så sätter han fram foten. Och så trampar han på oss. Och fördömer oss. Så är fienden. Ja, men i alla fall så sitter jag en dag med mitt anteckningsblock och lyssnar till Guds röst. Försökte att lyssna in. Och jag hade suttit i flera timmar och så är jag på väg att resa mig upp ur soffan i vardagsrummet. Och då hör jag en röst. Och jag hörde den så tydligt så jag vet inte om det var med dem eller om det var invärtes. Jag vet inte. Det kanske var invärtes. Men jag hörde rösten väldigt tydligt. Jag kanske har berättat det här innan. Och det var de här orden jag hörde. Dig har jag utvalt och inte förkastat. Åh, det löste mig totalt. Dig har jag utvalt och inte förkastat. Då blev jag fri. Ifrån min skuldbörda. Och sen gick det kanske några dagar eller ett par veckor, jag vet inte. Så sitter jag och läser i Jesaja. För i Jesaja 41. Så står det där. Det har jag utvalt och inte förkastat, står det. Och då blev det en bekräftelse för mig. Att det var Gud som talade. Det var Herren som talade. Det var helt underbart. Så gör Herren. Det är i Guds närvaro som vi förvandlas. Som våra liv blir förvandlade. Det är därför det är så viktigt att ta sig tid med Herren. Umgås med honom. Be. Tala med honom. Läsa Guds ord. För även när vi läser hans ord. Så är vi ju hans närvaro. Han talar genom sitt ord. Den helige ande talar. På så sätt lär vi känna Jesus. Och vet du vad? Vi kommer att behöva det. Du vet att jag brukar säga det. Att vi ska varna. Vi ska ropa ut och varna för den tid som ligger framför. Och Guds folk kan bara rusta sig på det sättet. Det är bara ett sätt vi kan rusta oss på. Och det är att komma in i Guds närvaro. Sen ger han oss andliga vapen i striden. Han kommer att leda oss. Men vi måste vara trygga i Herren. När vi går ut i den mörka världen. Och det som ligger framför. I det behöver vi verkligen veta. Vem Jesus är. Vi måste kunna lita på Jesus. Att det han har sagt det står han för. Vi måste känna honom. Bättre än någon annan på jorden. Så att vi vet. Vem han är. Så att vi vet att han sviker oss aldrig. Han överger oss aldrig. Och så får vi veta liksom, de eviga värdena också. att de jordiska, det jordiska livet har sitt värde. Men det himmelska är av evighetsvärde. Och det är dit vi är på väg. Det är där vi kommer att leva tillsammans med Jesus. En hel evighet lång. Det är det som har betydelse. Jordelivet har egentligen mindre betydelse. Men vi har fått en kallelse och ett uppdrag. Och det är underbart att vara här också. Men vi får inte fastna här. Vi får inte slå ner pålarna så djupt, brukar vi säga. Utan när vi bygger vårt hus så ska det inte vara av jordisk karaktär. Utan det ska vara av himmelsk karaktär. När vi bygger på klippan Kristus, på den fasta grunden. Det är då vi kan vara trygga. Och vad vi behöver det här, kära vänner. Vi behöver verkligen bygga på klippan Kristus. Vi behöver bli starka i honom och lära känna honom. Och han vill lära känna oss till fullo. Ja, men han känner redan mig. Han vet allt om mig, säger du. Ja, på sätt och vis. Men vi har ju läst här när han säger gå bort till somliga. Jag känner det inte. Det är allvaret i det hela. Men porten står öppen för dig och mig. Han har öppnat porten. Han har öppnat pärleporten. Han har gjort det. Och vi har tillträde. Om vi vill följa. Jag tycker vi läser lite från Johannes 10 också om Jesus. När han talar om sig själv. Vem han är. Kapitel 10. Den gode herden. Johannes kapitel 10. Så får vi se hur länge vi läser där. Från vers 1. I den nya folkbibeln, i den nya översättningen, så har man ändrat det här, och det tycker jag om. Jag säger er sanningen, har man översatt det till. Istället för amen, amen, säger jag er. Mm. Det tycker jag låter bättre. Jag säger er sanningen, säger Jesus. Amen, amen, säger jag er. Den som inte går in i fårfållan genom dörren, utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem. Och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte. Utan flyr bort från honom. Därför att de inte känner igen främlingars röst. Denna liknelse framställde Jesus för dem. Men de förstod inte vad det var han talade om. Då sa Jesus än en gång. Amen, amen, säger jag er. Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Jag liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig. Och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Vi läser vers 27 också där. 27 till 30. I samma kapitel. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är. Visst är det underbart? Så samtidigt som Jesus ger oss detta så varnar han oss också. En kärleksfull far varnar sina barn. Att vi bör hålla oss på den rätta vägen. På den smala vägen. Och gå in genom den trånga porten. Och mer lära känna Jesus. Amen.